Knarkbyrån av Viktor Leschi, uppläst av mig, Fredrik Granberg. Kapitel 1.
Här, pappa,
säger Hugo Karlén. Ljuset från hans ficklampa lyser upp en mörkgrön kroppshydda som ligger i en rutig soffa med sprucket tyg. Sommarstugan strax utanför Örebro är inrökt, smutsig och trång. Den förruttnade och uppsvullna kroppen är täckt med stora vita fläckar. Hugo vet precis vad de vita fläckarna är, och han får det bekräftat när han tillsammans med sin far, Gustav Karlén, tar sig närmare soffan. Vita likmaskar i tusental.
Varför ska du alltid ta med mig på de här skitjobben?
Kan jag inte bara få åka med på en enkel hängning någon gång?
Något rent och torrt,
säger Hugo och blänger på sin far i mörkret.
Lite tid ihop som far och son är väl aldrig fel, svarar Gustav med hurtig ton, samtidigt som han böjer ner överkroppen för att inte slå huvudet i den spindelnätsbeklädda lampan som hänger snett över soffbordet.
Hugo slänger en blick över den svarta bordsskivan som är fylld till bredden av tomma ölburkar, överfulla askkoppar och porrtidningar av grövre kaliber. Motbjudande. Speciellt den billiga ölen. Han vänder bort blicken och noterar sig själv i den spruckna spegeln på väggen bredvid den gamla tjock-tvn. Han rättar till sitt blonda hår i den sidben han eftersträvar och konstaterar att takhöjden knappast är gjord för hans 190 cm.
Skit i spegeln nu, säger Gustav.
Att han skulle vara ens på en mikroskopisk nivå lik sin far tror han inte en sekund på. Även om hans mor har en förkärlek till att ständigt påtala det. Nog för att hans far ofta är stiligt klädd, men han är knappast atletiskt byggd eller berikad med samma hårväxt som Hugo är. Dessutom avverkade han sin 50-årsdag för ett drygt halvår sedan, med en ofta påtalad ryggsmärta till följd. Hugo undrar ofta om han faktiskt har riktiga smärtor, eller om det mest är kutym att klaga på ålderskrämpor inför sina jämnåriga arbetskamrater på familjeföretaget. Hugo vecklar ut båren på golvet bredvid soffan, medan hans far tar fram tjock plast som han täcker över båren med.
Vad gör du? Frågar Hugo.
Vadå?
Var har du liksäcken?
Ta tag i fötterna nu så drar jag ner över kroppen.
Hugo står still och funderar om hans far fått en stroke eller om han bara är dum i huvudet.
Skärp dig! Var har du säcken?
Han vägrar dra ner den förruttnande fettklumpen vars maskar snart kryper ut med kroppen själva om de inte skyndar sig.
Vi har ingen säck nu, säger hans far och börjar förgäves dra i armarna.
Hela tygsoffan ruckar på sig då förruttnelseprocessen förenat mannen med soffans tyg. En tavla vars halvlyckade avbildning av Örebro slott faller från väggen bakom soffan och träffar golvet i ett kras.
Är du seriös? Ingen säck!
Hugo himlar med ögonen och inser att han inte kommer vinna striden. Kroppen ska ut ur den förfallna stugan oavsett om de har en säck eller inte. Han tar på sig dubbla nitrilhandskar medan Gustav fortsätter att rycka i armarna.
Lugna dig, säger Hugo utan att stressa.
Gustav släpper taget om armarna som genast glider tillbaka i ursprungsläget. Typiskt hans far. Den senaste tiden har han hållit allt hårdare i företagets pengar. Hugos stora syster Matilda har i åratal förgäves försökt förklara för deras far att det kostar pengar att tjäna pengar. En filosofi som bara delvis förankrats i hans hjärna. Den verkade dock inte ha fastnat på den hjärnhalva där logiken finns, vilket innebar att firman dragit på sig alldeles för höga kostnader på nya bilar och fina kontor istället för att satsa på marknadsföring och kundrelationer. Hugo, vars tankar om sin fars förmåga att leda byrån redan är lågt ställda, konstaterar att han tydligen tänkt överträffa sig själv i natt.
Ta tag i fötterna nu, säger Gustav otåligt och tar åter tag om armarna.
Hugo tar ett kraftigt grepp kring fotlederna och försöker i största möjliga mån undvika maskarna. Han känner hur den porösa hudkostymen spricker upp och köttet runt smalbenen formas efter hans kraftiga grepp. Den söta och unkna lukten som redan varit påtaglig blir 10 gånger värre när huden spricker upp och några av de vätskefyllda blåsorna briserar. Med största sannolikhet är det just därför de två poliserna står kvar utanför sommarstugan, lyckligt lottade med frisk luft och luktfria uniformer. Efter tre kraft...